Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Radio Play.
Och då liksom såg jag att han tog sats med benet. Jag höll upp armarna framför ansiktet så här.
Jag känner att jag har svikit många faktiskt.
Hur kunde du stanna? Hur kunde du göra det?
Är det liksom ett solklart att kasta den här killen, lämna honom bakom sig och gå vidare?
Tjo, du lyssnar på avsnitt 24 av podden Honey and the Bees. Hej, säger jag till Andrea.
Hej, Lina.
Du är här igen.
Ja.
Du var här för några veckor sedan, va?
Ja.
Är du redo?
Ja, jag är redo.
Du, idag tänkte jag att vi skulle prata om hur det är att vara i ett förhållande där man liksom blir psykiskt och fysiskt misshandlad.
Ja, och så ska vi prata om vänner som sviker och killar som tappar intresse.
Mm, det ska bli väldigt intressant. Och vi har faktiskt med oss en gäst som var med förra veckan, Cassandra.
Hej.
Hej! Du saknade oss väldigt snabbt.
Ja, jajamän, jag är tillbaka igen.
Du är tillbaka igen och vi sitter här på mitt golv i sovrummet.
Ja,
och
det
spelar
är så mysigt.
Ja, du har fått lite ostbollar och godis, säger jag.
Ja.
Ni måste sluta äta det.
Nej, det är bara gott. Det är bara att äta hur mycket ni vill. Du, förra veckan, Cassandra, när du var här så pratade vi ju mycket i podden. Och du nämnde snabbt att du har blivit misshandlad i ett förhållande, tidigare förhållande.
Ja.
Och jag tänkte om du kan och vill berätta lite mer om det idag så att de andra kan höra din historia. Hur började egentligen hela er historia?
Våran historia började lite som de flesta gör i den åldern. Vi började snacka på Facebook och sen började vi träffas, hänga efter skolan. Jag hade nog precis fyllt 17 när jag träffade den här killen. Det blev ganska snabbt att vi började gilla varandra och blev kära. Grejen är när vi började träffas, vi liksom var sånt här par som klickade direkt och liksom kände som att man var soulmates typ. Och så var jag ju ung och naiv och trodde liksom på kärlek vid första ögonkastet typ och sådär. Och han var liksom väldigt snäll och väldigt liksom passionerad och visade väldigt mycket kärlek. Och liksom att du är min tjej liksom och sådär. Och man bara, ja. Så det var liksom bra i vissa stunder och det var nog de stunderna som fick mig att stanna genom hela förhållandet trots all skit.
Men visste du att han var en dålig person då?
Jag hade hört lite rykten om honom. Men sen är jag en sån här person som gärna vill se för mig själv ifall ett rykte stämmer eller inte. Så jag brukar liksom inte lyssna på vad folk säger. Men det kanske man ska göra i vissa fall.
Men hur var det första gången när det hände fysiskt?
Jag tror att det var... Vi hade varit på någon hemmafest tror jag. Och så skulle vi gå hem mitt i natten. Så var det en ganska bra bit att gå. Och så blev han var en sån här kille. Han hade väldigt mycket ilska inom sig. Så han blev arg för minsta lilla. Och jag är lite så här, jag var lite nojig när vi gick där mitt i natten. Så jag höll på att kolla runt omkring mig hela tiden ifall det var någon som följde efter oss och sådär. För att ja, jag är lite nojig av mig.
Ja.
Och han pratade med mig. Och då tyckte han att när jag kollade runt så där så tyckte han att jag inte lyssnade på honom. Vad han hade att berätta när han pratade med mig. Så då fick han världens flipp från ingenstans och puttade in mig i en taggbuske. Så jag landade på rumpan där inne. Jag skrattar när jag säger det, för det låter så roligt, men det är inte roligt egentligen. Och när jag reste mig upp så sparkade han mig på benen och kallade mig massa hemska saker och att jag var världens sämsta flickvän och så vidare. Och han var ju full också, började jag tillägga, när detta hände. Så det var första gången och låter kanske inte så jätteallvarligt, men det var ändå en läskig upplevelse.
Det lät väldigt allvarligt tyckte jag, men vad tänkte du när du var i den situationen?
Jag blev riktigt chockad och jag blev rädd framförallt. Och det var ju liksom, som sagt, mitt i natten, det var inga andra människor i närheten och jag hade liksom sagt till mina föräldrar att jag skulle sova hos en kompis. jag kunde liksom inte ringa dem och be dem hämta mig. Nej. Och sådär, så att jag hade liksom inget annat val än att faktiskt ändå följa med honom hem.
Den morgonen, liksom dagen efter att han misshandlade dig första gången, vad hände den morgon? Liksom, sa han förlåt? Eller hur fick han dig att ändå
stanna?
Nej, det var så här att jag förväntade ju mig en ursäkt. För jag tänkte ju liksom att ja, han var full och han liksom sådär, då kan man ju överreagera och så. Så han kommer säkert säga förlåt. Men det kom liksom inte, utan han var tjurig på mig fortfarande när vi vaknade.
Oj.
Och liksom hade attityd och liksom pratade knappt med mig och sådär. Så ja, och då blev det ju till att jag var den som försökte liksom, men hallå, vi måste ju reda ut det här. Och ja, jag kanske gjorde fel som inte lyssnade så uppmärksamt på dig när du pratade.
Mm.
Men du kan ju inte göra sådär mot mig. Och jag var ju väldigt försiktig när jag pratade med honom också. För att det var ju så pass långt in i förhållande så att han redan hade börjat bryta ner mig lite. Så att jag vågade liksom inte, är du helt dum i huvudet? Eller man slåss inte. Jag vågade inte säga något sånt, för då trodde jag liksom att han skulle kanske göra slut med mig eller göra något ännu värre.
Du var nog rädd, ja.
Ja.
Men alltså, du fortsatte efter den här natten, fortsatte du vara tillsammans med honom?
Jag fortsatte. För att när detta hände, det var ju... alltså när han började visa sina dåliga sidor, då var det kanske 3 månader sedan jag lärde känna honom. Men detta hände ju ännu längre in. Jag minns inte riktigt hur långt in, så då var jag ju riktigt kär i honom. Och han är en väldigt så här manipulativ, och han är, alltså han är så social och trevlig och sådär, så att alla älskar honom. Alltså ingen, de som inte vet hans mörka sida. Så då var jag ju riktigt, riktigt kär i honom, och det var väldigt svårt att lämna. Och jag trodde ju på det han sa till mig, att allting var mitt fel, att det var jag som var dålig. För han manipulerade mig på det sättet. Mm. Att han faktiskt var en ganska instabil person.
Började han med psykisk misshandel innan det fysiska?
Det började med psykisk först, ja. Och då var det, alltså det var kanske inte psykisk misshandel från början, utan det var väl mer så här att han blev sur på mig för allt möjligt och fick mig att få dåligt samvete för minsta lilla jag gjorde. Och alla bråk vi hade, även om det faktiskt var hans fel typ 99% av gångerna.
Så lyckades han vända det.
Precis, att det var mitt fel.
Men när hände det andra gången då? Efter det? Alltså var det lång tidsperiod eller?
Nej, det var kanske några veckor eller ett par månader. Jag minns inte riktigt. Nej. Men det var ju liksom lite senare igen. Och då var det att vi stod utomhus på en hållplats. Och vi började bråka om någonting. Jag minns faktiskt inte ens vad det så liten grej var det. För att det var alltid små grejer. Och det var han som började bråka alltid. Och då stod vi där och liksom skrek på varandra. Och då var jag ganska trött på hans utbrott för allting hela tiden. Så att då var det liksom att jag skrek tillbaka den här gången. Liksom, och tog inte hans skit. Och så stod vi liksom och bråkade så länge så att jag till slut satte mig ner på marken, för jag orkade inte stå upp. Det var sommar ute, så jag satt liksom på rumpan med uppdragna knän, om ni fattar vad jag menar. Och när jag käftade tillbaka mot honom då, så sa han till mig, håll käften, annars sparkar jag dig i huvudet. Och då var jag så pass liksom upprörd och triggad så att jag sa liksom, men gör det då. Och då liksom såg jag att han tog sats med benet. Så jag höll upp armarna framför ansiktet så här. Liksom rent instinktivt, för jag tänkte att han kommer sparka med huvudet, för det var det han sa. Och när han då sparkade, då träffade han revbenen. Eller alltså han sparkade mot revbenen, för han såg att jag tog upp händerna. Så då hamnade det där, för de var ju helt oskyddade. Och han hade ju liksom typ Converse på sig. De är ganska hårda där fram, så det gjorde ju rejält ont. Och det var inte så att jag bröt något revben eller så. Men jag fick ju blåmärke och det gjorde ju liksom lite ont. Men mest är det ju inte den fysiska smärtan. Utan det värsta är ju att man blir så sviken av en person som man faktiskt är kär i och som man trots allt älskar.
Det är det som är så läskigt, att när killen börjar visa, eller personen börjar visa de här tecknarna, så är det ju oftast när man redan är fast och är jättekär.
Precis.
Och då finns det inte så mycket. Eller alltså, det är svårt att säga nog till dig att hur kunde du stanna? Hur kunde du göra det?
Precis.
Men jag förstår ändå dig, att det är de här känslorna. Och då har det redan gått för långt. Du är redan för inne i det.
Exakt. Plus att jag var så pass ung med.
Och naiv antagligen.
Precis. Naiv och lätt påverkad. Liksom.
Hur var ni framför andra människor, tänker jag?
Ja, måste jag ha märkt det. Känner man ju.
Ja, grejen är. Det enda jag inte berättade för mina vänner, det var de här fysiska misshandlarna. Det berättade jag inte för att det visste jag skulle vara nog för dem. För att de visste redan andra grejer han gjorde. Liksom, han höll på med andra tjejer och han, liksom, våra små bråk hela tiden. Det visste de om. Liksom. Och då sa de till mig, men herregud, gör bara slut. Han är ingen bra kille, märker du inte det? Och jag hittade ju på ursäkter. Och sen till slut blev det tyvärr att jag slutade berätta det för mina kompisar också. Mm. När det var små bråk och sådär. För att jag visste redan vad de tyckte om honom. Och jag ville inte ge dem mer anledning och tycka ännu värre.
Men när insåg du att liksom, det här funkar inte mer, det han gör är helt fucked up liksom?
Det hemska är att det var faktiskt inte ens jag som avslutade förhållandet. Utan det hemska är att jag stannade och stannade och stannade och tillät honom att göra vad fan som helst. Tills han till slut gjorde slut med mig. För att han tyckte att han inte pallade med mig mer. För att jag hela tiden gjorde honom arg och upprörd.
Det är sjukt. Och det du säger, jag läser om det typ i gruppen varje dag.
Ja.
Jag blir så upprörd när jag läser sånt. För att jag bara känner, alltså, lilla gumman, ta det ur det. Alltså,
jag har också
den här
vänner som har varit med om liknande. Och det är verkligen så, de lyssnar ju inte på en. Nej, man måste inse själv någonstans.
Och om du som lyssnar befinner dig i den här situationen som Cassandra precis beskrev, så kan du faktiskt få hjälp. Och då kan du gå in på unison.se. Där finns det liksom över 130 kvinnor som finns runt i landet som kan faktiskt hjälpa dig. Och nu, tjejer, tänkte jag att vi kunde prata om en grej som jag tror faktiskt alla 100 000 medlemmar i gruppen har varit med om. Och även de som lyssnar. Det är ganska vanligt. Det är nämligen falska vänner. En tjej har skrivit in till gruppen Honey and the Bees och frågat liksom, hur ska man förlåta en vän som har varit falsk? Eller blir det svårt att ens kunna lita på den här vännen i framtiden? Alltså så här, man skulle förlåta den vännen.
Det beror ju lite på hur falsk den har varit. Och vad det är för det nivå på falskheten. Som
Men har du något exempel?
Nej, men jag tänker så här. Folk älskar att snacka skit. Mm. Det vet vi ju. Och om en vän skulle till exempel snacka skit om mig till någon och så får jag reda på att den har gjort det. Det beror såklart också på hur nära vänner vi är. Det är en väldigt bra vän och den har gått och snackat skit om mig. Det. Alltså, jag känner lite, varför ska en bra och nära vän till mig snacka skit om mig? Jag behöver inte sådana vänner i mitt liv.
Men sånt är också lite svårt, för det blir ord mot ord. Då kanske det är någon som kommer och säger till dig, ja, hon sa det här. Och så säger hon, nej, jag sa inte så, utan det var så här det gick till. Det blir också lite ord mot ord.
Ja, det är sant.
Men om man kan ju få bevis på det, till exempel om man har berättat en hemlighet till en vän och så får man reda på att den har gått vidare. Då vet man ju verkligen att men då kommer det från den här personen. Och då skulle jag ju absolut aldrig kunna lita på den personen igen.
Men får en bästa vän inte säga någonting, liksom, något skitsnack överhuvudtaget, tycker ni?
Nej, det tycker jag inte.
Men om hon tycker att du har en ful tröja då?
Nej, då kan hon ju säga det till mitt ansikte. Så känner jag. Sina bästa och närmsta vänner, då ska man kunna vara ärlig och öppna med allt. Och då ska man kunna säga det liksom face to face.
Ja, alltså inte för att jag hade blivit så jätteupprörd om min bästa kompis hade sagt att min tröja var ful eller så.
Onödigt,
men det som spelar någon roll, det är det som är oärligt i det. Liksom. Att gå bakom min rygg och snacka om att min tröja är ful till någon. Alltså va? Det är så onödigt.
Då hade jag nog bara trott att personen var svartsjuk faktiskt. Eller avundsjuk menar jag.
Men det är så onödigt. Det är så en himla högstadienivå liksom. Och då, det hade fått mig att ifrågasätta vad min vän egentligen är för en person.
Ja.
Alltså, jag har varit med om väldigt många fall, men jag vet att det finns väldigt mycket fel i mig själv som person. Att jag kan vara liksom ibland, jag kan inte klicka med vem som helst. Nej. Och då har det blivit att man har gått från ett gäng till ett annat och sen kanske inte hittat sig själv. Men alltså, de gångerna jag har blivit sviken, det har väl mer varit så att bara för att jag kanske, om ett tjejgäng vill gå ut och jag har tackat nej kanske 2 gånger i rad, så har man bara utslutat mig från liksom att fråga mig ytterligare en gång. Trots att man vet att jag har mycket att göra i mitt liv och så har man liksom inte sett upp till det eller frågat. Ja, men det handlar om att bara fråga, även om jag vet att om du, Cassandra, om jag och du omgås, så jag vet att du inte kan på fredagar träffas. Och jag och Andrea ska träffas, så hade jag ändå sagt till dig, men Cassandra...
Säkert att du inte kan.
Ja, precis. Jag hade inte bara, men skitsamma Andrea, Cassandra kommer ändå inte komma för att hon har sitt liv. Jag gillar inte sånt, för jag menar...
Nej, det är såna här utfrysningsmetoder lite grann, precis, som folk inte reflekterar så mycket över, utan de bara gör och tänker inte på att det är... kan såra, även om de inte kanske menar det.
Det har varit mycket negativitet i olika liksom kretsar som jag har varit i. Det har varit att det är mycket så här skitsnack som pågår i en ond cirkel. Och då tänker jag, men vad sägs om mig när jag går härifrån?
Ja, visst, det tänker man.
För det känns som att många av oss, dagens tjejer,
umgås med personer trots att vi vet att de snackar skit om andra, mycket om andra. Mm. Och vi vet innerst inne att de säger någonting om oss också. Men ändå stannar vi kvar i den vänskapen. För att vi är så, alltså vi har ett stort behov av att vara liksom sociala. Men hur långt ska det gå för att liksom...
Det är ju det som är ett stort dilemma ofta. Att man tänker liksom, ska jag be dem dra åt helvete? Ja. Eller ska jag bara ignorera att det här händer för att jag inte vill förlora dem som vänner?
Exakt, och det blir så här för att annars blir man utfryst. Alltså så här, om man säger någonting eller om man bara drar sig tillbaka sakta men säkert. Och sen så ser man dem liksom, ja men de lägger upp på Snapchat och de är bästa vänner och detta här.
Jag tycker inte, alltså, förlåt. Jag menar med att jag tycker nog inte att det kanske är det viktigaste då. Om man känner att man blir illa behandlad av en... Oavsett om det är en vän eller vad det är, så tycker jag man ska värdera sig själv högre. Hitta
men samtidigt vill man ju inte vara ensam heller. Det är
nej,
det.
Nej, men
det, speciellt då. När det är ett gäng, när det inte handlar om en eller två, utan kanske 5-6 personer som man är van vid att omgås med och man har berättat allting om sitt liv. Men har ni svikit någon gång?
Inte vad jag vet.
Och du då, Andrea?
Nej, faktiskt inte. Jag är ganska lojal mot mina vänner.
Jag känner att jag har svikit många faktiskt. Och jag vet att de lyssnar på detta. De som känner sig träffade får gärna känna sig träffade. Men jag har svikit på det sättet att jag har stängt bara av konflikten istället för att bemöta det. Alltså, det har blivit så här, om jag känner att en person har betett sig alltså, dåligt mot mig, så har jag bara liksom, ja men... typ så här, tagit bort personen ur mitt liv istället för att alltså så här, men sätta sig ner mer som vuxna människor och prata om det här. Jag upplever att det här var taskigt sagt av dig, eller du försöker utfrysa mig från gänget, vad är det som händer? Jag gör inte så, utan jag bara stänger av, och sen efter ett halvår kan jag känna lite så här skuldkänsla att jag inte har kämpat för vår vänskap på det sättet. Så det pratade faktiskt jag och min bästa vän just om det här idag. Och man lär sig hela tiden grejer, och jag tycker så länge man är medveten om hur man ska vara så spelar det ingen roll.
Jag tror det är lite försvarsmekanism. Att man bara stänger av istället för att skydda sig själv på något sätt.
Och slippa ta det här jobbiga och kanske precis. Bli sårad.
Känsligt. Och det blir så jävla känsligt. Speciellt när det är så många som är inblandade. Och det som du säger, alltså, speciellt när man var lite yngre, när det spelade väldigt stor roll ifall man är med i det gänget eller inte. Men vad tycker ni går att förlåta och vad går inte att förlåta?
Det mesta, när det kommer till vänskap, äkta vänskap i alla fall, så går nog det mesta att förlåta. Alltså inte såna här riktigt stora grejer.
Nej.
Men små grejer kan man komma över då om man är riktigt bra vänner. Små grejer, men till exempel skitsnack. Liksom, det är en liten små grej. Fast händer det om och om igen, då kanske det är en liten varningsklocka att den här personen kanske inte är något att hänga i julgranen. Men stora grejer. Och där har jag ett exempel som hände mellan mig och min bästa vän för några år sedan. Vi är inte bästa vän, vi har ingen kontakt längre på grund av detta. Att vi hade ett litet vanligt töntigt tjejbråk. Jag kommer knappt ihåg vad det var. Det blev missförstånd lite sådär. Och det slutade med att hon sa en hel radda med riktigt grova rasistiska grejer till mig. Och då var det bara out of my life. Alltså.
Jag förstår det. Det är förstående.
Det har jag också faktiskt erfarenhet av. En killkompis, jag var väldigt bra vän med honom. Och så började jag hänga med en utländsk tjej. Och jag tog med henne till en fest där han var. Och han var jättefull. Och liksom, han hade aldrig uttryckt något rasistiskt tidigare. Men han började liksom slänga ur sig jätterasistiska saker om henne, framför henne, fast till mig då. Där jag säger till honom. Och sen började han bråka med mig om det här. Och gjorde världens kaos på den här festen. Och sen dess har jag ju inte pratat med honom. Men då var det bara bye-bye för mig.
Helt rätt.
Ja.
Okej, tjejer. Jag tänkte att vi kunde ge lite tips och råd till en tjej som har skrivit till gruppen Honey and the Bees. Det är så att den här tjejen beskriver att hon är kär tillsammans med en kille. Men hon uppfattar honom som att han inte är lika kär i henne. Trots att han ändå är en bra kille. Han tar hand om henne, han hör av sig och så. Men känslomässigt så verkar det vara inte riktigt helt okej. Okay. Hon känner helt enkelt att det inte är ömsesidig kärlek på det sättet känslomässigt. Och då undrar hon, är det liksom ett solklart att kasta den här killen, lämna honom bakom sig och gå vidare? Eller ska man vänta tills han kommer in, alltså känslomässigt, till den punkten som hon befinner sig i idag? Vad tycker ni? Hur tänker ni kring det, Andrea?
Jag tycker det beror lite på hur länge han har varit så här avtrubbad känslomässigt, som hon skriver. Alla har sina perioder där man är mer eller mindre liksom känslosam, och man kan få gå igenom andra saker och ha mycket annat att tänka på. Och då blir man ibland automatiskt lite avtrubbad känslomässigt. Och det behöver inte vara någonting personligt mot hans tjej. Men jag tycker ändå absolut att det är någonting de behöver prata om och hitta kanske anledningen bakom det.
Alltså det låter ju ändå som att han gillar henne så, men när någon inte gillar den, då är det ju att den hör ju inte av sig, den vill inte ses, den kanske inte vill typ pussas och vara nära och sånt där. Men så ser jag inte det riktigt som att det här fallet är. Och i början av förhållandet, herregud, då ska det väl vara värsta smekmånaden. Då ska man väl vilja träffas hela tiden.
Det ska det ju vara.
Det är verkligen så. Men har någon av er varit i ett sånt förhållande där det har varit ojämnt? Jag förstår, Cassandra, att ditt förhållande där var ju inte lika mycket kärlek.
Nej,
med det beteendet. Men känner du igen det här Andrea någonstans?
Ja, kanske upp och ner i perioder. Och det har kanske mest varit jag då som har känt liksom att jag inte riktigt har pallat att vara i en relation. Och så kanske jag har dragit mig undan lite grann. Men just i början så har det alltid varit, jag tycker det har varit ömsesidigt då. Att man var så här jättenykära och pussar och kramar och liksom tusen samtal och nämen allt det här.
Sen är ju alla olika också, får man ju ta in. Att vissa kanske inte är lika liksom känslomässigt laddade som andra.
Men då känner jag kanske att det är fel kille för henne på det
så
sättet.
Så kan det absolut vara.
Ibland, men det är ju individuellt hur mycket kärlek och uppmärksamhet man behöver. Och vissa tar ju det väldigt hårt om man inte känner att man får den här kärleken tillbaka som man ger. Och då kommer ju inte hon vara lycklig i längden.
Jag har faktiskt sett olika förhållanden i andra, liksom i andra relationer omkring mig. Och då har det varit också att killen liksom har varit helt så här. Du vet, när tjejen har varit så här, oh, baby, baby. Och så har killen bara, det är så pallat.
Typ, ja.
då kan jag känna att jag hade inte velat vara i det förhållandet om man själv är väldigt så här kärleksfull och ska ha mycket kärlek och vill visa mycket kärlek. Men man får ju, jag tycker att prata är liksom, detta är ju alla andra problem som uppstår i ett förhållande.
Så är det ju alla relationer.
Men tycker du inte att det skulle vara lite så här förutmjukande att fråga sin partner, tycker inte du om mig lika mycket som jag tycker om dig, eller känner ni?
Alltså absolut, det kan det säkert vara, och så har det nog jag känt, att om jag är ihop med en kille och det känns som att han inte gillar mig lika mycket som jag gillar honom, det är ju liksom, alltså man blir ju sårad.
Ja.
Och då måste man, gillar du inte mig lika, för jag gillar dig så här mycket, men gillar du mig lika mycket? Och sen, så bara, nej.
Och sen,
det är ju hemskt.
Nej, och sen just i början tycker jag att man håller kanske upp med en liten sån här fasad också. Man vill leka lite cool eller så.
Ja, man vill inte bli sårad.
Ja, nej men precis. Och bara, man vill kanske inte ge 100% av sina känslor direkt heller. Nej. Så det kan vara lite det han kör.
Det är ju
också
the game liksom.
Ja, han kan väl köra lite den stilen.
Men om hon absolut känner att hon inte vill och inte kan prata med honom om det här och ställa den frågan, då, alltså, som jag sa innan, då får hon väl bara göra ett val. Ska jag stå ut med det här eller ska jag lämna?
Yes, och då har det blivit dags för skönhetstips, Cassandra. Har du någonting med dig idag? Jag ser att du har väldigt långt, fint hår.
Ah, tack så mycket. Nu är det faktiskt inte hår jag tänkte prata om tyvärr. Men, nej, men jag har märkt väldigt mycket bland mina vänner som jag känner sådär, att det är många som slarvar med ansiktstvätt. Alltså, vissa tar inte bort sminket när de går och lägger sig. Vissa tvättar inte ansiktet. Och alltså det är typ A och O för min del.
Ja,
för
det är fin ganska hy. Äckligt faktiskt.
Precis, och ibland kan det dessutom vara bra att satsa på någonting som kanske är lite dyrare. Det räcker längre och det är mycket, mycket bättre för hyn. Och,
vem rekommenderar? Vilka? Rekommenderar?
Jag använder produkter från Maria Åkerberg, tror jag hon heter. Och det är lite dyrare, det kostar lite. Men det är kärlek när man testar det för första
gången. Du har jättefin hy, det ser jag härifrån.
Tack
Cassandra.
Så mycket, då vet jag att jag talar sanning.
Om du efter att ha lyssnat på den här podden blir nyfiken och vill lyssna på fler poddar, så kan jag faktiskt tipsa om Schlagerpodden. Det är ju trots allt Melodifestivalen och finalen är ju nu i veckan. Tittar ni på Melodifestivalen?
Faktiskt inte.
Jag gör det.
Inte jag
faktiskt.
Inte jag, men man kan följa en hel del om man lyssnar på Schlagerpodden. Och den finns också i Radio Play-appen. Och vet du vad, du som lyssnar, vill du vara med och bestämma om vad vi ska prata om eller vill du gästa oss, så hör av dig till Madeleine HB-producent Nilsson. Tack Andrea, tack Cassandra.
Tack så mycket.
Hej då, hoppas vi ses igen.
Det gör vi säkert. Hejdå.
Hej
då. Honey and the Beast-podden produceras av produktionsbolaget Munk.